Hej och välkomna till avsnitt 1167 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera nu igen om det senaste som hänt i USA, så kör igång med din lista.
Ja, vi kan ju köra lite headlines. Vi pratar om det här våldet som vänstern, som den som lyssnade på Joe Bidens tal för, var det i torsdags.
Mm-hmm.
Ja. Han tog upp saker och ting som pandemin och ekonomi och allt vad det nu var, men han pratade ingenting, och det här är den stora kritiken. Jag tänkte komma till varför det här är viktigt. Han pratar ingenting om det här våldet som har gått upp. Dels det här, vi har pratat om två typer av våld i de här poddarna förut. Ett typ av våld är ju de här vänstern då, som ute på gator och torg och dunkar ner folk och attackerar och bränner ner byggnader och allting. Det är de här utvecklingen av Black Lives Matter. Det är ett typ av våld. Det andra är ju det här, vad ska man säga, gatuvåldet som är helt, som inte har någon koppling till Black Lives Matter eller protester eller någonting, utan bara, vad ska man säga, opportunists, jag vet inte vad det heter på svenska, de här som ser att det finns en möjlighet nu, ja, att börja begå våld därför att
när polisen är inte på gatorna, då kan man göra det man inte kunde förut.
Precis, och Joe Biden pratade ju ingenting om det. Han nämnde ingenting om det, och det är väldigt skrämmande. Och vi kan ju till exempel se hur det, vi har ju också pratat om att svarta är de som är framförallt offer för det här gatuvåldet. Okej? Mm. Häromdagen i Akron, Ohio, så var det en 8-årig flicka som hade sin födelsedagsfest ute på sin tomt. Och då var det en drive-by shooting, så det slutade med att hon blev ihjälskjuten. Mm. Och det var en svart flicka, och gärningsmannen var en svart man. Alltså en svart gärningsman, det spelar ingen roll, hudfärgen är helt oväsentlig egentligen. Men det som är viktigt är att prata om att demokraterna, vi återkommer till den här diskussionen konstant. Demokraterna och Black Lives Matter pratar om att svarta liv är viktiga. Men en svart gärningsman skjuter ihjäl en svart liten flicka på 8 år som har sin födelsedagsfest. Mitt på öppen gata, mitt under dagen. Det är ingen som bryr sig. Vart är protesterna för det? De existerar inte, va? Och det är det som gör att demokraterna omöjligen, som Joe Biden påstår, att han påstår att liksom att han ska förena landet, och han är den som visar empati, han visar sympati och empati och demokratiska. De har ingen empati eller sympati när svarta skjuter ihjäl svarta på öppen gata. Inte ens när små svarta barn blir ihjälskjutna. Det bryr de minst inte om. Det blir knappt en headline i media längre.
Nej,
det blir inte det.
Nej, du har helt rätt. Ja, ja, fortsätt.
Ja. Jag tänkte också säga att media, det här också, vi har ju pratat lite innan om hur media i USA, kommer du ihåg det här med att media i Sverige då, media i USA påstod ju då för ett tag sedan, det var väl i våras då, att Trump hade sagt att man skulle dricka klorin, man skulle dricka det här och liksom, det var inte alls det han sa.
Nej.
Och för några dagar sedan så påstod ju då media i USA, och det blossades upp i media i Sverige, och det spreds ju i social media därför att många svenskar, de läser ju inte, de går ju inte till originalkällan, de bara litar ju på svensk media.
Mm.
Och då påstår de ju då att Trump skulle ha sagt att Kamala Harris inte är kvalificerad som president. Hon run inte för president, men hon ska bli vicepresident. Men om hon blir president, han sa att anklagelsen var att Trump har sagt att Kamala Harris är född utomlands, så hon därför kvalificerar hon sig inte som vicepresident eller president. Och det var någonting som jag såg i social media, och det spreds i svensk media naturligtvis. Sen gick jag in och tittade på originalkällan, för jag tänkte att det här är lite skumt. Och då visade det sig det att Trump hade fått den frågan under en presskonferens, och det här var hans raka svar, jag säger det på engelska. Så han fick frågan om Kamala Harris är född utomlands och därmed inte kvalificerar sig som vicepresident. Hans svar var: I have no idea if it's right. Med andra ord, jag har ingen aning om det stämmer. Det var hans svar. Och det finns ingen fortsättning på det här svaret. Därför att det fanns liksom ingen fortsättning. Hans svar var bara det.
Okej.
Okay. Så det vinklades som att han nu påstår att det som egentligen skedde var att någon i hans, vad ska man säga, hans team någonstans, någon som höll på med en kampanj, hade sagt att en känd advokat hade påstått att Kamala Harris inte kvalificerar sig. Som andra ord, någon annan hade sagt att en advokat, som andra ord att ett rykte var att någon annan hade sagt att någon annan hade sagt ungefär. Mm. Och sen tog man det och vinklade som att Trump har sagt det här.
Men Trumps enda svar, det var den där korta kommentaren, det var inte ens en spekulation. Yep. Om hon inte är född i USA, då kan hon inte bli det, utan det var inte ens en sån.
Nej, det var bara, I have no idea if it's right. Det var liksom allt. Ja, och det visar just hur fruktansvärd media är. Och framförallt svensk vänstermedia, man bryr sig inte om att gå. Så jag gick till presskonferensen och läste det här transkriptet.
Mm.
Och jag liksom, men herregud, det här stämmer ju inte alls. Han sa ju inte alls det.
Nej.
Och sen läste jag, jag minns inte vilken det var, men jag läste på någon annan icke-vänsterliberal tidning som pratade om, så jag såg ju kontexten med, för jag såg det där, men som pratade just om det här och sa att det här var en helt annan, någon annan som hade skrivit det här på, hänvisat till någon annan på Twitter ungefär, men det blev liksom Trump nu som blev anklagad för att ha sagt det här.
Mm. Ja, otroligt. Och jag har inte hunnit hänga med riktigt. Jag håller på att liksom färdigställa min bok nu, så jag har faktiskt inte tänkt med i nyheterna så jättenoga. Jag har sett det in i kommentar och sådär, men så jag har inte läst de svenska rubrikerna, men det vart svenska rubriker av det här också alltså.
Ja, jajamän, det var där det var. Jag såg, det var någon som spred i social media, och det var då jag reagerade. Och då tyckte jag, det är så här alltid slutar, att svensk media rapporterade amerikansk vänsterliberal, framförallt CNN, och de kollar aldrig originalkällorna, och det är så fruktansvärt dåligt alltså.
Mm, ja, precis. Okej, fortsätt.
Ja, demokraterna, vi konstaterar ju att New Yorks polisfackförening har endorsat Trump, och demokraterna är skitförbannade. Så det är väl inget nytt med det egentligen. När de egentligen borde granska sig själva, så börjar de anklaga i princip polisen för att vara korkade.
Ja. Det är liksom deras vi pratade om det här för ett tag sedan, men det som har hänt sen då, det är att demokraterna har nu hoppat på poliserna. Det är det som är det helt otroliga i det här, tycker jag.
Precis, inte nog med att de vill defund poliser, och att de liksom vänder ryggen till poliser, och att de inte ger polisen någon form av stöd. Nu ger de sig efter poliserna, så precis för att poliserna då helt enkelt endorsar Trump istället på grund av demokraternas beteende. Det visar att de har noll självinsikt i det hela.
Ja, ja, verkligen.
Och på tal om polisen, Minneapolis, jag minns inte vilken annan stad det var, men ett par av städer, Minneapolis bland annat, de hade ju testat, de skulle testa då att vad ska man säga, skära ner på polisen, men det funkar ju inte alls. Och jag minns inte vilken stad det var, men en av de här storstäderna, Minneapolis, men en av de här storstäderna i USA då, som skulle börja skära ner på poliserna, det visas ju det att var och varannat, i Sverige är väl 112 man ringer polisen, om jag fattar rätt, var och varannat, massor av 112-samtal besvarades aldrig. Som andra ord, folk ringde polisen normalt då, för att det är liksom det man gör när det händer saker, men det fick inget svar. Det var ingen som liksom plockade upp luren. Så då får ju folk, och då slutar det istället med vad? Man tar upp sitt eget vapen och börjar skjuta. Ja. Så det är inte att brotten går ner, de går ju tvärtom, de går ju upp. Och sen istället använder man ju självförsvar. Man drar ju vapnet själv ur hölstret.
Och det hade vem som helst kunnat räkna ut, liksom, tycker jag då, på förhand. Så att,
ja. Ja, precis. Det har vi pratat om flera gånger. Mm.
Ja, okej, men ja, fortsätt.
Svarta väljare, läste jag, är mindre benägna att, det fanns någon undersökning som kom ut, svarta väljare är mindre benägna att rösta på Joe Biden efter att Kamala Harris nu är vicepresident. Hon är faktiskt inte så populär bland många svarta som man kanske tror. Så sannolikheten att ett antal svarta inte röstar Biden längre har ökat nu med Kamala Harris på den ticket.
Ja, och det kan man förstå, för hon är lite elitistisk, och hon är ju inte, alltså hennes mamma är från Indien, hennes pappa är från Jamaica, men hon är inte liksom den här liksom ursprungssvarta amerikanen, slavättling till liksom amerikanska slavar, det är hon ju inte, utan hon har mer gått in i det här lite grann, fast ännu mer än vad Barack Obama gjorde. Det är mer så identitetspolitik för henne. Hon vill identifiera sig med den här minoritetsgruppen. Det är mer det, snarare än att hon är svart och lever ett liksom ett medelklassliv som en svart medborgare. Det gör hon ju inte.
Ja, hon är en överklass. Hon är, det är ingen snack om det, va? Och vi ska även påpeka att hon var ju då justitieminister i Kalifornien för ett antal år sedan. Och under hennes tid så satte hon in många, många svarta i finkan. Om det var rätt eller fel, det kan inte jag avgöra. Men hon gick efter svarta stenhårt.
Mm.
Och helt plötsligt nu så är hon emot det hon själv gjorde. Så att många svarta börjar se, framförallt svarta akademiker som vet om vem hon är, liksom börjar inse att hon är riktigt hycklare. När hon hade makt så tryckte hon in massa svarta i fängelse. Nu när hon vill ha makt på ett annat sätt, federalt, liksom genom då vicepresidentsposten, så har hon liksom försökt hitta en ny niche. Med andra ord, hon har inga principer, utan hon vänder, precis som Biden, hon vänder och vrider på sig för att kunna då fjäska till grupper. Så att vi får se hur det slutar. Men precis som jag såg att AOC till exempel, och precis som att hon och många av hennes följare då inte nödvändigtvis kommer att rösta på Joe Biden. Av anledning till att de är helt enkelt inte, de ser ju inte liksom på samma, de har inte samma synsätt på hur demokratiska partier ska utvecklas.
Nej, inte alls.
Så många svarta, tror jag. Så det ska bli intressant här. Vi vet inte vem. För om AOC inte ger stöd till Biden och om liksom, vad ska man säga, svarta ledare inte ger fullt stöd till Biden, så tappar de viktiga röster, vilket i svängdelstater kan vara oerhört viktigt.
Ja, ja verkligen. Jag tänkte innan vi går vidare, alltså Kamala Harris, nu vill hon vara lite mjukare mot brottslighet, och Joe Biden också än de var tidigare i sin karriär. Alltså hela det här med law and order som Trump alltid talar om, du som är amerikan och bor i USA, kommer det budskapet att sjunka in bland allmänheten, liksom att alltså Trump är law and order presidenten? Tror du det?
Ja, absolut. Speciellt efter Bidens tal som jag nämnde. Han nämnde ju ingenting om våldsamheterna som pågår på de två sätten som vi pratar om. Det här i Portland till exempel, och de här att antalet dödsskjutningar och skjutningar i många amerikanska städer ökar med 50% och så vidare. Va? Det nämnde ju aldrig Biden, och det var en enormt viktig sak som många amerikaner tycker att herregud, han pratar inte om. Vi ser att våldet har ökat. Och det som är viktigt att förstå, Biden går ju ut och försöker fjäska för framförallt kvinnor. Han påstår att vi är kvinnopartiet. Många kvinnor som bor inte i den här klassiska svenska förorten. Här i USA kallas det suburban women. Vad ska man säga, utkanterna i de här villaområdena. Många av de kvinnorna vill ju rösta Biden. Han har nog stort stöd där. Men många av de kvinnorna jobbar i centrala delar av storstäderna. De vill gå till centrala delar av, med andra ord, till downtown för att jobba. För att gå på underhållning, för att gå på konserter, för att gå på musikaler, för att gå till restauranger och så vidare och så vidare. Va? Man törs inte där längre. Bor du suburban, in storstad, suburbia, i en storstad nu, så undviker du dels för pandemin då naturligtvis, men också för dels för våldet. Och när kvinnorna börjar säga, vi såg till exempel att kvinnorna, det finns allt fler kvinnor nu i New York City som vill flytta ifrån New York just för att våldet har ökat. Enbart för, inte för pandemin, men för, på grund av våldet. Om den gruppen kvinnor nu börjar inse att Biden, han nämner inte våldet som del av hans tal till liksom folket, till landet, så tror jag att många kvinnor kan börja liksom tänka till och tycka att herregud, har Biden ingen aning av vad som pågår med våldet i städerna som drabbar, som vi helt enkelt måste undvika. Så jag tror att allt fler, framförallt kvinnor, börjar inse, för kvinnorna är normalt mer vänster än många män. Och jag tror att Biden kommer att kanske förlora fler kvinnoröster än han har hoppats på grund av att han inte tar våldet på allvar. Och det våldet som sagt drabbar framförallt många kvinnor som inte vågar åka in till centrala storstäderna just för att det är så mycket våld.
Ja. Men en sista fråga på det här temat då. Så jag följde Demokraternas konvent och de pratade väldigt mycket om covid-19 såklart. De menade att Trump var värdelös och Andrew Cuomo av alla, han sa att vi har fixat det här bra i New York. Men ja, det kan man skämta om. Men min fråga är liksom, alltså, de försökte bygga upp det här med att det här valet handlar om coronakrisen och vi kan hantera det. Det var jättetydligt. Alltså det var ingen prat om law and order. Och Trump, han kommer att prata om law and order. Men av de här två frågorna, alltså folket på gatan, dina vänner och så här som bor i USA, vilken fråga är högst prio? Covid-19 eller våldet?
Just nu är det covid-19. Det påverkar allting. Det påverkar ekonomin. Jag menar, jag har barn, mina kompisar har barn, så har man barn i skolor. De ska inte gå tillbaka till skolan nu. Många delstater har ju ingen skola alls. Allt är liksom online. Eller så har man barn som går i skolan 2 dagar i veckan och är hemma 3 dagar i veckan. Så att det är väldigt mycket kaos och corona. Men alla begriper ju också att det här är väl mer eller mindre temporärt. Det är inte så att förr eller senare så kommer det återgå till hyfsat normalt. Man kommer hitta nya vägar eller vacciner eller något. Så att det här, men så det är liksom det, men man ser ju också att det spiller över till ekonomin, och man vet ju om att Biden, tittar man på Obama till exempel då, att hur långsam den här recovery var under Obama, och tittar man då vad Trump gjorde med ekonomin, så förstår man ju också att när väl den här pandemin börjar förbättras, så måste man få ordning på ekonomin, och då måste man ha en president som vet vad man gör med ekonomin, och man måste även få ordning på brottsligheten. Så att även om man kan väl säga att pandemin är mer, vad ska man säga, en ytlig sak som ligger på ytan, som är den absolut viktigaste frågan, men samtidigt två stora saker som alla vet om. Normala människor begriper att våldet och ekonomin är de egentliga stora sakerna, och att pandemin kommer att liksom lösa sig på ett eller annat sätt i vilket fall, medan våldet och ekonomin löser sig inte av sig själv. Där måste det ske någon som vet vad den pysslar med.
Men demokraternas förhoppning då, det var det de uttryckte på konventet, att de kommer att vinna på den här frågan. Alltså att covid-19, vi hanterar coronakrisen bättre än Trump och vi vinner valet på det. Vad tror du om det?
Man kan ju alltid, det är mycket snack. Tittar man på Kalifornien, tittar man på New York, tittar man på flera av de här delstaterna då, men framförallt de stora, New York och Kalifornien, så gick det åt skogen där med pandemin. Så att det är inte direkt att demokraterna kan visa det här har vi gjort med pandemin i demokratiska delstater med stora befolkningar och vi gjorde det mycket bättre än vad Trump har gjort.
Nej.
Och det finns ju ingenting, jag menar, Biden gav några exempel. Det är inte så där att Biden kan säga att det här har jag gjort. Biden har ju noll ledarskap och kan visa vad han har ju inte gjort några rekommendationer eller ingenting. Det Biden gjorde, han satt ju gömd i en källare då i flera månader. Och någon gång skickade han ut en liten podd någonstans där han sa att Trump åt skogen. Men han gav ju själv liksom ingenting som gjorde att visa att Biden vet vad han gör. Det är ju lätt att kritisera utan att komma upp med exempel, va? Men det var ju det Biden gjorde, va? Men Biden har ju liksom gjort, han föreslog ju ingenting som inte redan gjordes.
Nej, jag skrattar där, för jag kommer att tänka på en meme som finns på internet, och då är det att Biden sticker upp huvudet, det är tecknat då genom liksom ett hål i en källare, och så frågar han, am I president yet?
Precis, precis, ja.
Ja, okej. Okay. Nåväl, men fortsätt på listan där.
Ja, jag såg att de här vänsterna pratade om att de är empatiska och det är toleransens parti, och du vet att Donald Trumps bror gick ju bort häromdagen. Mm. Och det var vänstern omedelbart började pumpa ut att det var synd att det var inte Donald Trump som dog. Mm. Att det var Robert Trump och inte Donald Trump. Så det visar ju återigen, vänstern som ska då vara de empatiska, sympatiska, som målar upp sig som de toleranta. De liksom bara önskar ju istället rakt ut att Trump som borde ha dött istället. Så att det har varit det enorma hyckleriet.
De hade till och med en hashtag på Twitter som heter Wrong Trump. Och den gick ju upp till, läste jag, tror att det gick upp på andra platsen en dag på Twitters mest tweetade hashtag. Och det är ju ganska sjukt alltså att ja.
Ja, så den som tror att vänstern är sympatiska och de goda, de har inte fattat det helt enkelt.
Nej, precis.
Ja, ja. AOC, hon vägrar att vad ska man säga, fördöma det här vänstervåldet som pågår. Hon har noll intresse av det. Och jag hörde också att hennes tal som hon höll för demokratiska konventet, hon nämnde inte Joe Biden, om jag fattade rätt. Jag såg inte talet, men hon nämnde inte Joe Biden.
Jag såg det, men jag tänkte inte på det. Just det.
Mm. Hon nämnde inte Joe Biden, istället nämnde hon Bernie Sanders. Det är väldigt viktigt att många, jag läste i media om det, och många liksom snappade upp att hon helt enkelt, hon endorsar i princip Bernie Sanders och inte Joe Biden. Och det sände ut, vad ska man säga, symbolpolitik och signaler till hennes följare att det är, att intresset för att rösta på Joe Biden, och det finns en movement här i USA som är bland då hennes följare, där man i princip säger att rösta inte på Biden. Mm. Börjar likna lite grann som Hillary Clinton, you know, dumpa Clinton bland vänsterväljarna.
Mm. Ja, något mer?
Ja, det var i Portland förresten, nu kommer jag ihåg, det var i Portland, Oregon, där massor av 112-samtal inte ledde någonstans. Och då får Portland får ju som de vill. Vi kan också nämna, vi pratar ju om att städer i USA som är demokratiskt styrda, att våldet ökar. Cincinnati, Ohio, en annan stad i USA som bara för ett par nätter sedan hade 17 stycken blev skjutna under en timme. 17 personer sköts under en timme i Cincinnati. Och Cincinnati är demokratiskt styrd. Och Cincinnati är väl lite mindre än Stockholm ungefär, om man jämför då. Så tänkte Stockholm 17 skjutna under en timme. Att det är liksom där, och det bokstavligt, det är liksom folk drar vapen konstant. Jag läste någonstans att antalet vapenägare i USA de senaste veckorna har ökat med 2,5 miljoner. Så 2,5 miljoner amerikaner som för två månader sedan inte ägde vapen, äger nu vapen.
Helt otroligt, ja. Mm.
Och det är stora siffror alltså.
Ja, verkligen. Ja. Du ska inte köpa ett vapen.
Ja, inte just nu gör jag. Jag bor i väldigt säkert ställe och sådär. Men min familj pratar ganska lätt om att vi flyttar någon annanstans. Vi får se hur valet går och sådär. Vi kanske kommer att flytta så småningom. Och flyttar vi till en annan delstat så tror jag att vi kommer att skaffa vapen eventuellt. Ja. Därför att man börjar liksom känna, om det liksom fortsätter det här våldet, så måste man börja fundera på det helt enkelt.
Ja, okej, fortsätt.
Ja, Demokraterna är ju förbaskade nu på att posten har ju då gått ut och sagt, jag tror jag nämnde det i en podd, att de kommer inte kunna leverera då de här poströsterna de tänkt, och demokraterna är skitförbaskade på posten nu. Så posten går ut officiellt då och säger att vi kan inte hantera den här mängden, vi kan inte garantera allt, för att vi har inte resurserna, vi är bankrutt, vi har inte resurserna, och de radar upp problemen. Och demokraterna, istället för att de då ska, vad ska man säga, ta åt sig fakta att oj, det här kanske är ett problem, så skäller de ut posten istället. Då blir de förbannade. Så demokraterna, de blir förbannade på polisen, de blir förbannade på oss. Och demokraterna har varit delaktiga i att skapa alla de här problemen. Så först skapar ju demokraterna problemen med det som sker med poliskåren. Att polisen vänder sig mot demokraterna. De skapar problemen att posten inte har några pengar. För demokraterna är ju då i majoritet i representanthuset. Och representanthuset har makten att ge mer pengar till posten. Så demokraterna skapar då problem, och sen blir demokraterna förbannade för att problemen faktiskt leder till verkliga negativa konsekvenser. Så det är liksom helt jäkla bakvänt.
Ja, verkligen. Ja. Ja, något annat?
Ja, Bernie Sanders, hans delegater i Kalifornien, vänder rygg. De röstar inte på Kamala Harris. De har liksom vänt sig mot Kamala Harris.
Okej.
Så Bernie Sanders-följarna, delegaterna som då han hade ju då ett antal delegater från de här primärvalen, och de har officiellt inte endorsat Kamala Harris. Så att de stödjer inte Kamala Harris, och Kalifornien är ju en stor delstat med många som är vänster. Nu kommer ju Kalifornien ändå rösta på Biden, så de kommer ändå få sina, vad är det, 55 elektorer då i
Elektor, ja.
Kalifornien. Men det sänder starka signaler att de inte kommer att stödja. Så han kommer kanske inte få lika många popular votes i Kalifornien som de hade hoppats.
Nej, just det, just det. Ja, har du något mer?
Ja, det finns, vi pratar om det här att olika då, demokrater då vill defund the police. Och i Oklahoma, det är ganska intressant, i Oklahoma, det finns en, jag minns inte vad staden heter, men det finns en borgmästare i en stad i Oklahoma som också vill skära ner på poliserna. Så medborgare i den staden i Oklahoma, de skaffade signaturer. Om de skaffar sig ett antal signaturer, så om man når ett visst antal signaturer, påskrifter av människor, så kan man ta ämnet till domstolen, och då kan domstolen bokstavligen sparka. Då har domstolen rätt att sparka. Man stämmer inte, man går till domstol med antal signaturer och säger att vi är x antal människor som vill ha borgmästaren sparkad, och kan ni godkänna att borgmästaren blir sparkad? Så i alla fall, en stor grupp människor gick ihop nu och fick signaturerna. Så nu är det upp till en domare om man ska sparka borgmästaren eller inte. Med andra ord, anklagelsen är att borgmästaren är ett hot mot staden, just för att han vill skära ner på polisen.
Just det.
Så att när poli så det finns på lokal nivå, finns det möjligheter att göra sådana här saker kanske ska stoppa galenskaperna på till sist. Men det bygger då på att de ska sparka. Så det är det enda rätta egentligen. Att det är liksom det demokrati bygger på. Att människor kan gå ihop och skapa förändring när det inte är ett val. Men sen har de ju också möjligheten att rösta om några månader.
Ja, men precis. Det där är också en ganska unik grej med USA, så att man kan göra sådana saker mellan valen, för det kan vi inte alls i Sverige på samma sätt. Så att, ja.
Ja, precis. Det ger möjligheter det.
Ja. Okej, fortsätt.
Flera politiker, som vanligt nu, poliserna skjuts i kors och tvärs i en liten stad som heter Cedar Park i Texas. Det är Austin, Texas, och blev tre poliser skjutna för ett par dagar sedan. Det var en person som bara började, det var i hemmet, han började öppna eld mot tre poliser som var där för att knacka på dörren för att liksom kolla vad som pågår. Och jag såg också, på tal om opinionsundersökningar, att Joe Biden ledde ju ganska kraftigt över Donald Trump, men den ledningen har nu droppat ganska rejält. Det var ju 12% tror jag Biden ledde. Nu har den gått ner till, den har halverats nästan. Så att de här opinionsundersökningarna ska man ta med en extrem nypa salt. Dels för att de alltid visar fel när det gäller Trump, men också därför att de är väldigt upp och ner och ingen riktigt vet. Så att när man ser opinionsundersökningar, jag tror man inte ska bry sig någonting om dem längre, helt enkelt.
Nej, jag kan ju också bara flika in det i sådana fall. Alltså att en orsak till det, tror jag, eller i alla fall så kommer det att bli det på sikt den närmaste månaden, den är ju att Biden, han höll sitt tal på konventet, men jag vet inte hur mycket han är ute och kampanjer och träffar folk och skakar hand och håller
ingenting.
Stora tal. Nej, förmodligen ingenting. Medan Trump, han är ju, alltså jag har ju följt Trump varje dag nu i, ja, de senaste 3-4 dagarna. För han började ju, alltså när Demokraterna drog igång sitt konvent så åkte han ut på en gång, och så höll han ett kampanjevent varje dag, och så pratar han 2 timmar, och han kanske har någon lapp han tittar på ibland, men alltså det känns som att han pratar från hjärtat och från huvudet ungefär, och det är inte liksom någon liksom teleprompter eller någonting, utan han kanske har någon anteckning ibland, och sen pratar han på, han pratar om demokraterna, han pratar om muren, han pratar som han alltid har gjort liksom. Men jag tycker han är roligare än 2016, för då lät han väldigt arg ganska ofta. Nu är han mycket mer avslappnad och han har mycket mer humor. Alltså det är ju liksom, det är underhållning att kolla på Trumps kampanjtal. Alltså de är ju jätteroliga, och han driver med demokrater, och han är liksom, han är alert, man märker han hänger med i demokraternas debatt, han tittar på deras komment och så kan han kasta in en kommentar här, och sen fortsätter han, sen kastar han en ny kommentar om någon sån här demokrat som har sagt något, och Joe Biden sleepy you, slow you eller något sånt där. Så att han är ju skitrolig, Donald Trump, och det här matchar ju inte Joe Biden, inte för 5 öre alltså ute på kampanjen, och jag tror att det här kommer förmodligen att liksom avspeglas i opinionen sen också, och jag tror att helt att Trump kommer att vinna på att han kan kampanja, medan Biden kan inte det, utan han kan bara hoppas på att väljarna ska tycka att Trump är så hemsk att de röstar på honom i alla fall, typ.
Ja, visst. Trump är mer avslappnad nu än för 4 år sedan. Det är att han är ju van med det här nu. Jag menar, för 4 år sedan inför stora folksamlingar så var det liksom första gången egentligen han höll på med sånt här. Så att man är ju nervös och då blir det lite stelt kanske och så vidare. Men nu är han avslappnad för han har gjort så här så många gånger. Va? Biden, han läser ju rakt av från sin teleprompter hela tiden. Va? Så, och grejen är ju också att Biden, jag menar, det egentligen Biden säger, det är att han har inget budskap, ingenting att komma med. Hans budskap är vi måste rösta bort Trump. Han behöver inte erbjuda en politik. Hans enda budskap är att rösta på mig så vi kan rösta bort Trump. Och man röstar inte för något, man röstar mot något. Så att ja.
Ja. Ja, fortsätt om du har fler saker.
Ja, jag såg att i Seattle, Washington, återigen den här vänsterextrema, där har det varit hyfsat lugnt nu ett tag, men det var en stor protest, våldsamma upplopp då för ett par dagar sedan, för ett par nätter sedan snarare. Ja, det blev flera poliser svårt skadade och det var ett antal då som blev arresterade. Men framförallt, återigen, det var ett upplopp mot poliser. Så upploppsmakarna, syftet med upploppet var att attackera poliser fysiskt. Så att det blir allt fler sådana här officiella. Och jag såg det finns en video som sprids nu i New York City. Där för ett par dagar sedan en polis, som var en före detta polis, som var civilklädd. Så jag vet inte hur någon visste att det var en före detta polis. Men det är väl sånt som vänstern håller på med att ta reda på. Vem är det som är en före detta polis eller poliser? Och sen så förföljer man dem då på gatan. Han blev totalt neddunkad av en svart man. Utan och gjort någonting. Han bara liksom gick på gatan och en svart man hoppade på honom och dunkade ner honom. Så att det här råa gatuvåldet har verkligen ökat. Och det är anledningen till att det här sker, det är för att vänstern och media och demokraterna piskar upp den här stämningen. Så att okej, du är ju alltid ytterst ansvarig för sitt eget beteende, va? Så man måste ju hålla personen i fråga, gärningsmannen i fråga ytterst ansvarig för det här. Men det kommer ju till en punkt när media är ju faktiskt också ansvarig. För att om inte media och demokraterna hade piskat upp det här hatet mot poliserna så hade det här för polisen sannolikt inte fått blivit neddunkad. Det vet man ju inte det, men sannolikt.
Nej.
Så mycket av de här att poliserna blir ihjälskjutna, skjutna och nedslagna på gatorna nu, även som civilklädda, beror på hatstämningen och att demokraterna vänder ryggen till. För alla vet om att dunkar du ner en polis eller för detta polis i New York City så det bildar blas och bryr sig inte om det.
Mm.
Så man slinker undan med det.
Ja, ja verkligen. Ja. Ja, fortsätt. Om du har något mer.
Ja, och jag har flera saker till. Se här. Jo, så det var en explosion i central, återkommer i Portland, Oregon. Så att de smäller av bomber nu i Portland. Och jag såg att allt fler i Portland nu börjar bli arresterade i alla fall. Och de blir åtalade. Vi pratade om det förut. Mm. Men att allt fler, men det verkar om hur många finns det? I varenda jäkla natt så är det ju massa upplopp och grejer. Så anhåller de 30-40 stycken. Och sen så återkommer de, så sker det natten efter. Så finns ju massa sådana där. Men i alla fall nu att det börjar liksom sprängas nu. Det börjar liksom Malmö i Portland nu också. Så det är inte bara upplopp utan det liksom börjar sprängas som i Malmö nu med. Va? Så att det är verkligen har liksom spårat ur där totalt. Och jag tänkte också vi kan nämna att Michelle Obama, hon höll ju tal under det här konventet. Så jag tänkte bara säga att i vanlig ordning, Michelle Obama pratade under konventet. Vänstermedia hyllar henne, svensk media hyllar henne, men hon blåög under en tid. Det var till och med AP, vad är det, Associated Press, faktachecka henne. Och jag tänkte bara nämna det att hon kritiserar Donald Trump, för det här media inte gör när det gäller Michelle Obama, Barack Obama, Joe Biden. Vänstermedia faktachecker inte, de går inte in och säger att hon ljög. Okay? Så Michelle Obama pratade i alla fall om att Donald Trump, hon kritiserade Donald Trumps då invandringspolitik och sa att Donald Trump låste ju upp människor och han låste ju in människor i burar. Framförallt barn och familjer och så vidare. Va? Och det intressanta är att det var Michelle Obama som sa, det intressanta var att det var hennes egen make Barack Obama som byggde de murarna och som startade det programmet där man låste in barn och familjer i de här burarna. Som sen Donald Trump tog över, men sen Donald Trump blev kritiserad så han avslutade det här programmet. Men poängen är att Michelle Obama kritiserade Donald Trump för någonting som Donald Trump gjorde men stoppade. För han insåg att det inte var bra, liksom, det var en dålig policy. Men Michelle Obama, hela den kritiken som hon riktade mot Donald Trump, det var hennes egen make som startade allt det och som själv pysslade med det i stor utsträckning. Och vänstermedia i vanlig ordning rapporterar inte det, och framförallt inte i vänstern i Sverige. Utan de istället hyllar Michelle Obama för ett fantastiskt tal.
Mm.
Så Michelle Obama kan säga precis vad som helst. Och det finns ingen som kritiserar henne ute på liksom vänsterliberaler.
Nej, visst.
Även om hon helt ljuger.
Mm. Ja, bra påpekat, det är väldigt bra. Mm, ja. Fortsätt.
Och visst vet jag också att det finns en kvinna här i USA som heter Susan B. Anthony, som är, hon var en av de stora förespråkarna för kvinnlig rösträtt här i USA för drygt 100 år sedan. Så att Donald Trump gav henne en sån här, vad ska man säga, en pardon. Hon var då, hon blev då bestraffad för hon var väldigt outspoken för att kvinnor skulle få rösträtt här i USA. Men på den tiden då, innan kvinnor hade rösträtt, så var det liksom brottsligt det hon gjorde, va. Hon var ute och demonstrerade och pratade om kvinnor skulle ha rösträtt, så hon blev liksom åtal, hon blev liksom, jag tror hon blev fängslad, men hon blev bestraffad för det hon höll på med i alla fall. För hennes mål var att hon var aktivist för att få kvinnor att få rösta. Så i alla fall, hon blev bestraffad och Donald Trump gav henne vad kallas för en posthumous. Med andra orden, efter hennes död nu så har han gett henne en pardon, en, vad heter det i svenska, en benådning i alla fall. Och man tycker att det borde ju någonting som demokraterna och vänstern borde tycka är bra. Men då, när Donald Trump gav henne en benådning, eftersom då hon var en kvinna, en aktivist för kvinnor, kvinnorösträtt, så blev vänstern skitförbaskad och istället började säga att hon var en hemsk kvinna. Jaha. För att hon samtidigt, då hade, det var någonting, jag minns inte exakt, men hon hade uttryckt sig negativt om svarta vid någon tidpunkt, va? Och det var ju liksom många som gjorde det för över 100 år sedan. Så liksom bara det, men i alla fall, istället för att fokusera sig på att hon faktiskt gjorde någonting bra för kvinnor och att det var faktiskt något bra som Trump gjorde som benådade henne, så istället så har vänstern då svartmålat henne som en vidrig människa.
Ja, och det här är ganska intressant, för att alla, jag menar Woodrow Wilson, han var ju nästan en av de mer rasistiska till retoriken, presidenterna, och han var demokrat, och jag menar, på den tiden, det var så, och de här demokraterna, de måste börja inse snart att man kan inte hålla på och liksom hitta en specifik jättedålig grej och fördöma allt i den personens gärning bara för den grejen. Det är det demokraterna helt har glömt idag, och det påverkar även deras egen syn på sin egen historia, för alla deras presidenter längre tillbaks, de var ju också sådär, så att det är liksom inte republikan och demokrater, utan det är ju en del av historien snarare.
Ja, precis. Och Joe Biden slinker undan. Han säger rasistiska saker regelbundet. Ja. Om det är medvetet eller omedvetet vet vi inte, men det slinker, ja, men ut saker och ting och truten på honom. Men han fördöms ju inte.
Nej, och han, jag menar exakt. Han pratar ju på 70-talet om liksom att om barn går i liksom blandade skolor, då blir det en racial jungle, sa han ju. Så att jag menar, där har vi ett exempel från honom direkt.
Precis, men han fördöms ju inte. Så att vänstern, det finns ju ingen, vad ska man säga, consistency i det hela, utan man fördömer och man har, och det är just det som visar att det finns inga principer, det är hyckleri från början till slut, och det är det som gör att de är så oberäkneliga, och framförallt så att de inte går att lita på ett skvatt.
Ja, nej, visst.
Och för att gå vidare nu, vi har flera några saker till här, det är att jag såg en intervju med Bill Barr, som är då justitieminister här i USA, och han gick ut och sa nu för ett par dagar, bara var det igår eller föregår, han sa att det kommer att komma fram, han gör ju den här utredningen, hans team då med en åklagare som heter John Durham håller ju på att göra en väldigt ingående djup utredning angående hur FBI då agerade under Barack Obama och liksom gick efter Donald Trump. Och vi pratade om det tidigare på där. Och Bill Barr sa rakt ut att innan valet kommer så kommer vi att släppa väldigt signifikativa stora saker som har pågått. Va? Så att under de närmaste 2 månaderna kommer att droppas en rejäl bomb om vad som har pågått under Barack Obamas tid som president inom FBI. Och det kommer sannolikt vara stora namn som kommer att komma upp. En person har redan nu, en person som jobbar under FBI, en advokat som jobbar för FBI, har redan nu blivit indicted, vilket är, vad heter det, åtalad.
Ja.
Precis, av justitiedepartementet för sin medverkan. Han hade medverkat i att förfalska dokument för att lura en domstol att kunna bugga, vad heter det?
Avlyssna
Trump, liksom Trumps olika, ja, Trumps kampanjteam. Så att, och den personen då, den advokaten har nu erkänt, han har erkänt sitt brott, vilket gör att han gör det, det är en plea bargain, vilket gör att ditt straff blir betydligt lägre, men han har erkänt brottet. Så med andra ord att det finns nu en person som har officiellt inför myndigheterna i USA erkänt att han deltog i att vad ska man säga,
försöka
nita Trump, precis. Så att, och det var, han är bara en vanlig advokat, va? Så det här är bara en lägre, när de här plea deals gör, så är det ofta så att om du kan lämna ut andra namn, så man säger ofta att man gör sådana här dealer, om du kan lämna, man är egentligen normalt en federal government är ute efter de höga personerna, de bryr sig inte om de här gräsrotspersonerna speciellt mycket, va? De går till gräsrotspersonerna och erbjuder och säger att vi kommer att slänga in dig i fängelse resten av livet om du inte, men om du ger oss några andra namn som vi kan hitta som är högre, så kommer du komma undan väldigt lindrigt. Så sannolikheten att den här personen då, advokaten då, som då kommer att samarbeta och istället kommer att kanske berätta för vad hans chefer och även då James Comey och de pysslar med. Så att det här kan bli väldigt, väldigt intressant.
Ja. Innan du glömmer, jag tänkte du får hoppa hit på en gång, för det tyckte det var rätt roligt. Du skickade en länk, jag har inte läst, men det var någon som busringde till Kamala Harris och låtsades vara Greta Thunberg. Kan du berätta
om
det?
Ja, det var någon rysk. Det här har skett förut med sådana här saker med, men det kom också från Ryssland. Men det var någon person från Ryssland då som låtsas vara Greta Thunberg som till Kamala Harris. Och Kamala Harris blev bortfintad helt och hållet och trodde det var Greta Thunberg och liksom bara alliera sig med den personen, va. Och det visar ju lite grann också hur naiva de är. Att de liksom, någon kan ringa upp dem, bokstavligen ringa upp Kamala Harris och säga att jag är Greta Thunberg, och då tror de på det ungefär, va. Och vill man att sådana ska kunna då vara vicepresidenter?
Jag vet inte om det är samma team, men det var ett ryskt sånt här skämteam som ringde till Adam Schiff, alltså när det var den här Rysslands rättegången, och så sa de att vi har information om en liksom, som har med Trump och Putin att göra, för vi är från Ryssland liksom, och vi är kända ryska journalister. Ja, så Adam Schiff. Så han gick ju på det helt och hållet liksom. Så att det här låter som en grej i samma anda.
Precis, och det visar ju också att vill man verkligen ha absolut de högsta politikerna i landet som är så himla lättlurade?
Nej.
Jag vill inte det. För om de går på sådana finter så kan de ju gå på andra finter med. Det såg man ju till exempel, Iran lurar ju bort Barack Obama fullständigt, va?
Mm.
Så att det blir ganska kul. Det exponerar ju då hur naiva egentligen liksom, att de inte har någon form av liksom tänkande att oj då, det här låter lite skumt. Jag måste dubbelkolla det här innan jag liksom gör någonting av det, va?
Verkligen. Du nämnde Iran. Jag kan bara kort säga då att utrikesminister Mike Pompeo, han kommer återinföra alla hårda sanktioner som han tidigare haft mot Iran. Och USA har ju redan infört väldigt hårda sanktioner mot Iran i frågan om olja och allting. Men nu är det ännu hårdare sanktioner, så att man ökar verkligen trycket på Iran nu, och det tycker jag är suveränt att man gör.
Ja, jag såg också att många västländer i Europa var emot det. De kommer inte att stödja det.
Ja,
så att det här blir USA i princip själv, såklart, precis. Och jag tänkte också nämna då att allt skylls på Donald Trump, och det finns en och det är liksom bara visa hur vänstern är. Vänstern tar inget personansvar, utan allt skylls på Donald Trump. Det finns en väldigt känd skådespelare, hon är väldigt känd 80- och 90-talet nu, som heter Sharon Stone. Och Sharon Stone har en syster som har fått coronaviruset. Och gissa vem hon skyller på. Sharon Stones syster fick coronaviruset. Gissa vem som har skulden för det.
Ja.
Donald Trump.
Okay.
Man skyller på Trump.
Hur motiverar hon det då?
Ja, det var ju för att det var hans fel att coronaviruset spred sig. Och systern då blev, konsekvensen. Hon blev offer för att Trump lät det spridas. Han liksom medvetet gick ut att försöka döda folk med coronaviruset, och systern fick det.
Ja.
Men det visar ju också att noll personansvar när det gäller brottsligheten, så är det inte gärningsmannen som har ansvar, utan det är offret, eller så liksom, det är liksom som i Sverige, va? Att gärningsmannen är liksom offret i det hela, va? Och det är samma här, ingenting, och då, jo, hon skyller framförallt på att Trump var inte någon, han krävde inte att man skulle bära masker, utan det var hans fel då, för att systern bar inte en mask, bara för att Trump krävde inte det. Men då visade ju också det att jag tror systern bodde, det var i Montana, men i alla fall, det återvisar ju det här med att jag kan inte ta någon personansvar, det är alltid någon annans fel.
Det är synd att Hollywood är så mycket sådär. För jag menar, Hollywood, jag älskar amerikansk film. Alltså jättemycket filmer, bra. Mest äldre filmer i mitt fall, men jag behöver bli äldre själv också. Men alltså, amerikansk film är superbra, och jag tycker att man har ju helt fantastiska skådespelare. Och jag menar, en av mina favoriter är Jennifer Lawrence, som är i Hunger Games och jättemånga andra filmer också. Hon är skitbra skådis, men när man lyssnar på henne när hon ska prata politik, det är ju helt tuck. Då är hon helt väck. Och det gäller ju inte bara henne, utan det gäller ju typ alla i Hollywood. Så att den här diskrepansen mellan att de är skådisar, men de har noll koll på politik, och de verkar leva i sin lilla bubbla. Så det är tragiskt att det ska vara så, faktiskt.
Ja, visst. Och det finns en skådis faktiskt som heter Dean Cain. Han spelar Superman, Stålmannen då, i någon slags serie då för några år sedan. Men i alla fall, han är konservativ, och han har öppet nu gått ut. Han är verkligen öppen med i media. Han arbetar för Fox News, han går ut i media. Han är öppen med att Hollywood är helt enkelt fruktansvärt vidrig. Och jag läste en op-ed, sån här opinionsskrev honom nyligen. Han pratar om att Hollywood måste sluta med det här med sin här cancel culture och allt det där. Det liksom, det går åt skogen, va? Man förstör liv. Och jag nämnde för någon podd här sen att det finns en konservativ studio som kommer att öppna upp, som kommer att helt enkelt skapa filmer som inte längre Hollywood vågar göra. Med andra ord, Hollywood vågar ju inte göra några filmer längre som kritiserar Kina. Det gör man ju inte längre, va? Jag hörde att Top Gun 2 som kommer ut. De hade någonting negativt mot Kina, men det plockade då filmbolaget bort, för de var rädda för att sån här Top Gun 2 ska komma ut nu. Det skulle komma ut nu i sommar egentligen, men på grund av corona så blir det väl kanske vintern. Men det var någonting negativt om Kina i alla fall, och då tyckte studion att, men det kan ju liksom vara, det kan kränka kineserna, det kan uppröra Kina, så då plockar de bort den istället, va. Och det är där då den här mer konservativa studien vill göra, att de vill kunna skapa filmer igen som är där man kan kritisera Kina, och sen spelar det ingen roll vad Kina tycker och tänker om det hela.
Mm, ja, precis.
Så Kina ska inte längre styra, eller vad ska man säga, islam ska inte längre styra filmer man gör.
Nej.
För man inte vill kränka några. Men Nej. Det handlar ju om pengar till sist. Att, liksom att om vi kränker Kina så kan Kina stoppa filmer, och då tjänar vi mindre pengar. Men det visar ju också det att pengar är viktigare än att ta avstånd från till exempel korrupta totalitära regimer.
Mm, tyvärr. Nåväl, fortsätt. Har vi något mer?
Jajamän. Det är ganska intressant det här. Jag har debatterat lite grann i social media då och om Trump. Och man märker verkligen hur många svenskar är extremt oinsatta i det som pågår med Trump. Så jag tänkte bara ge exempel på hur svensk media vad ska man säga, hjärntvättar människor. Och svensk media inte gör någonting. Så jag hade en diskussion här med en person i social media som går ut och liksom... Som ogillar Socialdemokraterna, verkar vara mer en moderat, kanske sverigedemokrat. Jag vet inte exakt, men att det visar liksom att även högern i Sverige har väldigt dålig kunskap om Trump. Och det är därför man ogillar Trump, därför att media säger så. I alla fall, jag tänkte bara nämna att man går ut och liksom, i Sverige, i social media, så går man ut och pumpar ut att Trump är dålig, han är hemsk, han är fruktansvärt, han är vidare. Sen ställer jag tre frågor. Jag tänkte bara, nu ska jag ställa tre väldigt konkreta frågor och bara se, vad kan du egentligen om Trump?
Mm.
Så då ställer jag tre stycken konkreta frågor. Och den ena frågan var... vad han tycker om Trumps nomineringar till, för att personen i fråga är inte vänster, men jag vet inte om det är moderat eller socialdemokrat eller kristendemokrat, men inte vänster i alla fall, för att han är väldigt kritisk till vänster.
Mm.
Så då tänkte jag bara okej, så då ställer jag tre frågor. Vad tycker han om Trumps, om du kritiserar Trump så mycket, vad tycker du om Trumps nomineringar till högsta domstolen? Okej? Och personen i fråga svarar att, och det här visar just okunskapen hos svenskar. Det spelar ingen roll om det är sverigedemokrat. Man läser, man har för dålig kunskap helt enkelt. Men ändå vill man uttala sig som att man är expert i ämnet. Va? Så i alla fall så personen i fråga svarar att han tycker att Donald Trumps tillsättning av HDs ordförande var inte ett bra tillsättning. Donald Trump har inte tillsatt HDs ordförande. Det var W. Bush som gjorde det. Men poängen är att man uttalar sig om saker och ting, men när det kommer väl en specifik fråga, då har man ingen aning. Min andra fråga var, vad tycker du om Trumps skolpolitik? Och då tyckte han att skolpolitiken är ju delstatlig. Nej, inte under Obama. Och faktiskt inte under Bush.
Nej.
Så Bush startade ett program som heter No Child Left Behind. Som gjorde att skolpolitiken blev mer nationell. Och sen Obama gick vidare med det och gjorde den ännu mer centraliserad.
Race to the Top heter under Obama. Och hans utbildningsminister heter Arne Duncan, kan jag säga.
Ja, och de gjorde startade ett program som heter Common Core. Vilket gjorde att läroplanen centraliserades. Så att de centraliserade... Obama centraliserade skolpolitiken väldigt mycket, va. Återigen så visar man har ingen och jag jobbar under en skola under Obama och under Trump. Mm. Så jag vet precis vad som pågick, va. Så man har väldigt dålig kunskap i vad som egentligen pågår. Och han tyckte att så personer jag diskuterar med, men det här visar liksom då det stora problemet i Sverige, media begriper ju ingenting om det här, men personen frågar så att skolpolitiken ska ju då vara delstatlig. Och då säger jag jättebra, då diggar det ju Trump det där, för att Trump har gjort en ny delstat. Han har ju dumpat Obamas centralisering av skolpolitiken och skickat tillbaka den till delstaterna. Och sen min tredje grej var ju också, vad tycker du om avregleringarna? Och då tyckte jag, avregleringar, det är ju bra, men det var ju demokraterna som är för avregleringar. De vill ju ha avregleringarna, inte Trump. Och det är som att, herregud. Mm. Så problemet som jag egentligen tar upp här, det är ju att kunskapen om Trump i Sverige, bland svenskar, spelar ingen roll om du är moderat eller om du är vänsterpartist, är extremt usel. Ändå håller svenskar på att uttala sig så oerhört mycket om Trump, utan att egentligen veta skit vad som pågår, annat än det svensk media rapporterar. Och som du vet så svensk media har ju noll kunskap. Svenska journalister och till och med utrikeskorrespondenter har ju noll kunskap. Nej. Om amerikansk, liksom av vad som egentligen pågår.
Nej, jättebra sagt. Det var intressant, för jag menar, svenskar har verkligen fått felaktig information om det här. Och jag håller på att släppa, min bok kommer snart om Donald Trump om en månad ungefär. Så att jag hoppas att den kan bidra till att liksom förbättra förståelsen för USA och för Trump och så. Så att, men väldigt intressant exempel. Har du något mer eller ska vi avrunda så här?
Jag kan läsa, jag tar en sak till. Det finns en kvinnlig känd, jag tror hon skådespelar. Jag själv är inte så jäkla insett, jag tittar inte på så himla mycket filmer längre. Jag har inte tid med det, men också jag är så trött på de här jäkla Hollywood liksom stjärnorna då, som är vänsterhycklare och allt det där. Men hon heter i alla fall Rose McGowan. Och hon, jag tror hon är skådis, någon kan väl säkert mer om henne än jag kan. Men i alla fall, hon är, har då varit kritisk mot Joe Biden. För Joe Biden har ju då haft... han är ju då... Vi vet ju om att han liksom...
Hans kvinnogrejer eller något annat?
Hans kvinnogrejer, ja. Precis. Han har liksom har en liten skum bakgrund i alla fall med henne. Med kvinnor och... Och man, han liksom, inte tafsat, men liksom han har varit lite mer... Hans händer har varit... Men i alla fall då, han var ju då, om du minns det här, vi pratade om Tara Reid. Ja. Som då jobbade under honom då för många år sedan. Och han har då... hon anklagade Joe Biden för att ha försökt att våldta henne i princip. Okej? Okay? Och i alla fall, Rose McGowan har nu gått ut och sagt officiellt kritiserat Trump. Eller vad säger Trump? Alltså, kritiserat Biden. För att vara helt enkelt en jäkla, ett monster. Hon sa rakt ut att du är ett monster, Joe Biden. Efter då, bara för några dagar sedan, ett par dagar sedan, hon anklagade Biden för att vara en monster, att du pratar om kvinnor och hur du värnar om kvinnor, men du själv och det här med Tara Reid har du liksom inte tagit något ansvar för eller någonting, va? Så att det finns i alla fall en person som ger sig efter, som är kvinna, som ger sig efter Joe Biden på grund av kvinnogrejer. Och hon är väldigt kritisk också att demokratiska partiet, hon är Hollywood, men hon har varit också kritisk att demokratiska partiet då överhuvudtaget, de bara slätat över alltihop och inte brytt sig om. Och det visar ju också det här att när en republikan eller om Trump eller om någon form av liksom konservativ gör någonting opassande med kvinnor, så är demokraterna liksom, de liksom går efter det totalt. Men när det gäller demokraterna så har man en helt annan standard. Då liksom bryr man sig inte om det.
Ja, jag kan bara säga Tara Reid. Alltså det var ju mycket prat om henne för typ 4-5 månader sedan, hennes anklagelser mot Joe Biden. Och sen har man inte hört så mycket mer. Och så har man tänkt att hon kanske, ja, hon vart avfärdad till slut. Och demokraterna ignorerar ju henne. Och ja. nu läser jag att hon är kritisk till DNC-konventet. Att man ignorerar de här anklagelserna och att... Ja, hon försöker fortfarande göra sin röst hörd, men det känns som att hon har blivit ganska åsidosatt. Alltså det är ingen skriver om henne längre och ingen verkar bry sig om hennes anklagelser längre.
Ja, hon är väl precis, hon är ju, vad ska man säga, resultatet av här cancel culture. Man har ju fullständigt, om det här hade varit istället en kvinna som hade anklagat Donald Trump, det hade ju varit headlines i nyheterna varenda jäkla dag.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja, jag tänkte också nämna att det fanns, på tal om poströsterna, bara en avslutning, på tal om poströsterna, jag läste att en liten stad i New Jersey som heter Paterson, New Jersey, de har gjort poströstningar alldeles nyligen för att något specialval då, på lokalnivå bara. Men det var så mycket problem med poströstningarna att de är tvungna att hålla ett omval kring det hela. Därför att det var mycket röstbedrägeri genom poströstningar. Och vi har ju pratat om det här förut, att post, det är skitlätt i USA, precis som jag röstar ju då, poströstar i Sverige. Och det är ju skitlätt att göra och liksom fuska med det där, det är inget snack om det. Det är ju hur enkelt som helst. Och det är samma sak här i USA, det är ju lätt att liksom göra bedrägerierna och fuska då med poströstningarna. Men i alla fall, om inte ens en liten stad klarar av att hantera poströstningarna utan att bedrägerier framkommer som gör att man måste göra ett omval på grund av att bedrägerierna blev så stora. Hur ska man då kunna ha poströstning i hela jäkla USA?
Nej,
posten visst. Redan nu säger att vi kan inte hantera det. Vet inte.
Nej, verkligen. Ja, det här kommer vi återkomma till, för det är ju ett hett ämne. Det här tog de också upp på DNC-konventet, just det med att vi ska poströsta och vi ska göra precis som Donald Trump själv har gjort, poströstat och sådär. De höll på så hela tiden. Så att,
Visst. Och jag såg också på, jag tänkte bara nämna det, att jag läste en artikel i tidningen Kvartal som jag tycker är ganska bra. Jag hade en usel artikel om någon som heter Lennart Persson som jag skickade in en replik till den. Jag får se om det blir publicerad eller inte. Men han tog upp någonting om poströstningen i den kvartalartikeln, va? Och i princip anklaga Trump, för att Trump försöker, vad ska jag säga, korrumpera och manipulera valet genom att anklaga poströstningarna för att det kan skapa problem. Men det visar också att folk inte begriper problemen som poströstningar skapar. Att man försöker, som demokrater, man försöker släta över det som att vi vill poströsta, men de vägrar erkänna att det finns en jäkla massa problem med poströstningar. Och att risken att det går åt helvete ökar dramatiskt.
No,
jag själv tycker det är jättebra att poströsta, för det är väldigt liksom, jag har gjort det en gång här i USA och jag har gjort det för Sverige, det blir väldigt liksom convenient. Men jag inser också att det kan gå åt skogen, att poströstning bygger på att allt ska fungera perfekt, hela mekanismen, posten ska funka, plus att jag ska vara helt ärlig. Och vi vet att samhället inte funkar på det viset, va?
Nej, precis. Ja, vad bra, nu har vi haft en lång genomgång här, så att, har du något mer eller ska vi sluta så här?
Vi kan avsluta så här.
Bra, tack så mycket.
Ja.
Det var avsnitt 1167 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.